Välkommen, du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 59. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren. Och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Annika Otterstedt som berättar om hur Sida arbetar med att stötta jämställdhets- och demokratiarbete i de länder som Sida verkar i. I augusti 2018 kom Annika hem efter 3 år i Colombia och har med sig en stor respekt för det ansvar som kvinnor tog för att utveckla sitt land. Häng med! Annika, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Kan du bara börja med att berätta lite, vem är du?
Jag är för tillfället så är jag biträdande avdelningschef på avdelningen för humanitärt bistånd, Asien och Mellanöstern. Och jag kom tillbaka efter 3 år i Colombia som biståndschef där i augusti i år.
Spännande, så nu akklimatiserar du dig till ett helt annat väder bland annat.
Ja, det är både vädret och en annan typ av liv måste jag säga också.
Ja. Men många härliga erfarenheter tänker jag, både rent jämförelsemässigt, kulturmässigt och normmässigt och ja, alla möjliga saker.
Ja, jag tycker att det var 3 fantastiska år i Colombia. Jag var där med min familj större delen av tiden och både jobbmässigt och även på fritiden så måste jag säga att vi fick uppleva otroligt många spännande saker.
Men du, jag tänker så här, vi ska ju prata lite om SIDAs arbete med jämställdhet och utifrån resolutionerna kvinnor, fred och säkerhet. Mm. Jag tänker om vi bara backar lite och så här, SIDA, bara så att vi är med på, vad gör SIDA? För det är en myndighet.
Ja, SIDA är ju Sveriges myndighet för utvecklingssamarbete. Kan man säga. Det finns flera myndigheter som arbetar med utvecklingssamarbete, men SIDA är ju den stora myndigheten och också den myndighet som hanterar väldigt mycket stöd, det vill säga biståndsbudgeten som Sveriges skattebetalare bidrar till och som går till både stora multinationella aktörer via FN, Världsbanken, EU, men också väldigt mycket bilateralt arbete, det vill säga direkt samarbete mellan Sverige och olika länder. Så att SIDA är ju den sammanhållande myndigheten, expertmyndigheten för svenskt utvecklingssamarbete eller bistånd.
Och hur tas besluten då kring vem, alltså land eller organisation som får ett bistånd?
Regeringen fattar ju beslut om vilka länder vi ska arbeta i och också om hur de strategier som styr vårt arbete, hur det ska vara inriktat. Det vill säga vilken typ av frågor ska vi arbeta med i olika länder. Men däremot hur vi ska göra detta, vilka målgrupper vi ska arbeta med. Man kan jobba med till exempel mänskliga rättigheter eller jämställdhet eller miljö och klimat på väldigt många olika sätt. Mm. Och det bestämmer ju SIDA som expertmyndighet.
Just det, för det är ni som har erfarenheten och kan liksom avgöra vad det kommer att ge bäst resultat.
Ja, precis.
Mm. Och den här biten då med jämställdhet och kvinnofred och säkerhet, hur kommer det in i hela, liksom, när ni tittar på att ge bistånd och hur ni jobbar med att genomföra direktiven då som regeringen ger?
Dels har ju Sverige en feministisk utrikespolitik som såklart har gett en väldigt bra skjuts till hela det här arbetet med jämställdhet. Men långt dessförinnan har ju SIDA också genom den styrning vi har fått av regeringen och därefter UD naturligtvis haft ett fokus på jämställdhet. Mm. Kvinnofred och säkerhet, kvinnors rättigheter, flickors rättigheter. Och det är någonting som vi arbetar med i, skulle jag vilja säga, i nästan alla insatser, alla projekt, allt stöd vi ger, så är ju jämställdhet en väldigt viktig del av det arbetet.
Mm. Och varför är det viktigt?
Det är viktigt eftersom kvinnor eller flickor utgör ju faktiskt 50% av befolkningen. Så att vill vi förändra världen, vill vi att de människor som lever i utsatthet och under väldigt svåra omständigheter, om de ska få det bättre, då måste vi rikta stödet till alla människor. Mm. Och då är ju kvinnor och flickor 50% av de människorna. som faktiskt ofta också har svårast i de svåra situationerna. Men ett annat skäl är ju också ett rent rättighetsperspektiv.
Mm.
Vi tycker ju själva i Sverige att det är viktigt att kvinnor och män får vara med och fatta beslut.
Mm.
Därför att besluten blir mer trovärdiga. De bygger på vad alla i samhället faktiskt tycker.
Mm.
Och också genom att man kan ta hänsyn till hur olika beslut påverkar olika grupper. Så klart att det får en större effekt på längre sikt.
Mm. Och jag tänker att det säkert kan finnas en massa strukturer som påverkar också alltså kvinnors möjlighet att, som du säger, ta del av makt.
Mm.
Att bestämma över sig själv och sitt eget liv och kanske även sin egen ekonomi.
Mm. Ja, det är ju väldigt viktigt. Den ena delen är ju att kvinnor och män har rätt att vara med och tycka och påverka samhällsutvecklingen i en demokrati. Den andra delen är ju att om man ska kunna utöva den rättigheten, kunna fatta välinformerade beslut men också kunna agera på de besluten, då måste man ju ha en egen ekonomi. Man måste ha en viss självförsörjningsgrad, annars är det väldigt svårt att känna sig självständig. Det är också så att många kvinnor fortfarande i många länder är ju huvudansvariga för familj och barn. Och det är klart, och det ser vi också, att kvinnor tar ett väldigt stort ansvar för barnen i familjer, och man lägger också en väldigt stor del av sin inkomst på just barnens hälsa och utbildning. Så att det är klart att det gynnar ju hela samhället på sikt. Det gynnar ju både flickor och pojkar och män och kvinnor på sikt.
Tillbaks då till Colombia.
Mm.
Vad var ditt uppdrag där?
Det var ju att leda det svenska biståndet till Colombia, som har som huvudfokus att bidra till ett fredsbygge, bidra till en mer stabil verklighet för kvinnor och män som lever i framförallt konfliktutsatta regioner, som har varit väldigt påverkade av det krig som har pågått mellan gerillan och andra icke-statliga aktörer och militären. Det har ju varit en konflikt som har pågått i 54 år, och Sverige har ju haft ett väldigt långt engagemang i Colombia. Så det är klart att det var väldigt spännande att komma dit och känna att det är så många människor i Colombia som också uppskattar det Sverige har gjort.
Mm.
Och där kvinnorörelsen är ju en av de parter, en av de samarbetsparter som vi verkligen har arbetat mest strategiskt med.
Men kan du ge ett exempel på något projekt som pågick medan du var där?
Ja, absolut. Vi bland annat så gav vi stöd till att borgmästare, kvinnliga borgmästare över hela landet kunde träffas. Mm. Och tillsammans med manliga borgmästare, som var 10 gånger fler, kunde diskutera vikten av kvinnors deltagande i beslutsfattandet på lokal nivå. Och det var också intressant att de här kvinnorna, förutom då att de kanske var antingen kandidater till borgmästare eller var borgmästare, ofta också representerade de svåraste regionerna, det vill säga det var mest konflikter. Så det var en intressant koppling.
Mm.
Och det gjorde att de också kunde dela erfarenheter av hur var det att leva i ett område där man hade en pågående konflikt med minor, kidnappningar, våldtäkter, som naturligtvis då fick ganska stort genomslag på den nationella nivån när man träffades. Så det var ett exempel, och annars så kan man säga att i princip i vartenda projekt som vi bedrev, eller inte vi utan som vi gav stöd till, kan nämna till exempel ett polissamarbete med den svenska polisen, där vi hade ett starkt fokus just på att den colombianska polisen skulle bli mer medveten om att man kanske ibland måste ta särskild hänsyn till att kvinnor och män upplever situationer på olika sätt. Man har olika typer av brott som beroende på om de är riktade mot kvinnor eller män. Och det är också viktigt att man utbildar poliser som kan tala med lokalbefolkningen på ett sätt som skapar förtroende eller inger förtroende. Och det har ju varit ett problem med Colombia, att många människor har inte känt det där förtroendet för polisen. Och så det handlar ju både om att skapa förtroende, men också att inom poliskåren ändra sitt synsätt på kvinnor och mäns relationer till varandra. För att till exempel när man går in i, ja, det kan ju vara våld inom en familj.
Mm.
för att kunna uppmärksamma och förstå vad det är som händer och varför det händer och hur man ska hantera den situationen. Så att det var någonting Sverige, eller det är någonting vi jobbar med väldigt mycket där tillsammans med den svenska polisen. Mm. Som också är utmanande i ett land som faktiskt kanske inte har samma syn på jämställdhet som vi har i Sverige.
Mm. Och jag tänker, det är ju ett motstånd som finns rent strukturellt. Och hur jobbar ni för att komma runt det, för att ändå öppna dialogen och börja prata om? För det är klart att det kan inte ske jättemycket på en gång, utan det är ju en utveckling över tid naturligtvis. Men just att få igång det där första samtalet.
Vi gav ju stöd till kvinnoorganisationer som med tiden har blivit väldigt starka röster för en förändring. Så att det är klart att det är ju inte vi som ska förändra Colombia, utan det måste ske inifrån landet. Just. Men tack vare de här kvinnoorganisationerna och de kvinnor som vi jobbade med så kunde vi också ge dem stöd. Till exempel för att resa, delta i konferenser, utbilda kvinnor på lokal och nationell nivå för att kunna uttrycka sig bättre i till exempel i parlamentet eller i stora konferenser eller hjälpa till att formulera texter helt enkelt som man då kunde använda till exempel i fredsförhandlingarna med, mellan regeringen och FARC, FARC-gerillan. Så det är på en mängd olika plan, för att ofta så handlar det om att de kvinnor som finns i landet, de vet ju vad de vill förändra. De har inte alltid kanske verktygen, speciellt inte på lokal nivå. Så att vi försökte också koppla ihop de starka nationella kvinnoorganisationer med de lokala för att fånga upp olikheter, men också för att kunna ge stöd inifrån landet till sina systerorganisationer kan man säga. Det är den ena delen, men sen arbetade vi också med nya maskuliniteter för att det är väldigt viktigt, tror jag, i ett land där man haft så mycket konflikter som Colombia så är det också många män som kanske faktiskt, och inom alla delar av samhället, inom kyrkan, inom militären, inom gerillarörelsen, som blir väldigt osäkra på sin roll i en förändring.
När man,
ja, det, och det är ju naturligt, man ska gå från en, speciellt de som kanske har varit i en konflikt, i krig, de har krigat vapen, de har levt under väldigt svåra förhållanden, och så ska man både anpassa sig till ett civilt liv och så ska man också försöka hitta en ny roll i det här. Man kanske ska bli pappa, man kanske ska bli, man får en ny roll och nya krav. Det är ganska svårt. Det är svårt för kvinnor, självklart. Men för att stärka kvinnors position och för att män ska på något sätt kunna också ta till sig att kvinnor är starka aktörer, både för fred och utveckling, kan bidra till samhällsekonomin och till familjeekonomin, så måste man också skapa en förståelse hos de här männen att det blir bättre för dem också.
Just det.
Om de släpper fram kvinnor och om de ändrar kanske sitt sätt att se på kvinnor och mäns relationer. Så det här var jätteintressant. Och det tyckte jag faktiskt var någonting som mer och mer märkte att de var intresserade av det. Många män. Och där tror jag att Sverige har, vi har ganska mycket att bidra med, för att vi har arbetat med nya mansroller under i alla fall ganska lång tid. Och det är klart att ännu mer det sista decenniet kanske. Men det gör att vi kan ge bra exempel. Svenska män kan faktiskt berätta att det är roligt att vara pappaledig. Det är roligt att vara med sina barn. Och det är, blir bättre i familjen om vi gör jobbet tillsammans. Jag tycker, för mig är det väldigt viktigt att vi delar med oss av det vi själva har lärt oss. Men med en ödmjukhet för att andra länder, andra kulturer vill göra det på ett annat sätt. Och att vi samtidigt är beredda att lyssna på hur de gör och varför de gör som de gör. Och där måste man ju se, tycker jag, som när man kommer utifrån, så måste vi alltid tänka på, i alla fall om man kommer från svensk bistånd, att vår skyldighet är ju att ge stöd till och stärka de grupper i samhället som är mest utsatta. Och har det svårast att göra sin röst hörd. Och också kanske har minst verktyg för att få skapa bättre liv. Så där måste, det är där vi ska fokusera vårt arbete.
Och som sagt, nu har du ganska nyligen kommit tillbaka då, efter 3 år. Vad tar du med dig därifrån?
Jag tar med mig framförallt väldigt många fantastiska möten med människor faktiskt. Jag tycker det har varit otroligt givande att besöka så många olika platser i Colombia. Träffa människor från helt olika, vad ska man säga, samhällsgrupper. Olika liksom, geografiska kontexter också. Allt från uppe i nordöstra Colombia, ren öken, till bergsområden med snö.
Mm.
Som såklart skapar helt olika förutsättningar för livet. Sen fick jag också tillfälle att prata med både väldigt, vad ska man säga, politiker med stor makt. Men också människor ute på landsbygden som känner att de har väldigt lite makt.
Mm.
Människor som har ägnat hela sitt liv åt att öka rättvisa, minska sociala klyftor i landet. Människor som är direkt drabbade av hur man inte har hanterat naturresurser till exempel. Mm. Det finns ju väldigt många aktiviteter i Colombia som inte är legala.
Mm.
Kokaodlingar, illegal gruvdrift och så vidare. Som skapar, förutom att det skapar kriminalitet och förstärker kriminaliteten. Och nästan alltid är kopplat till vapen. Så förstör det ju också förutsättningarna för människor att bo kvar.
Mm.
Man förstör vattendrag, man förstör skogar. Och de som drabbas hårdast nästan alltid, det är ju de människor som redan har det svårast.
Mm.
Och inte minst flickor och kvinnor som ofta är de som ska hämta vatten, tvätta i vattnet, se till att den lokala miljön fungerar.
Mm.
Så att det gav mig väldigt många aha-upplevelser också kring vilka utmaningarna är.
Mm.
Och hur viktigt det är också, förutom att Sverige arbetar med fredsbygge i Colombia, att vi också kopplar det till att människor faktiskt behöver en samhällsstruktur. Man behöver säkerhet, man behöver vatten, rent vatten, man behöver hälsovård, man behöver utbildning. Det måste finnas på lokal nivå.
Mm.
Men det är klart att innan man kan börja bygga upp det så måste man också skapa en trygghet för människor.
Mm.
För att när man åker ut till vissa delar av Colombia och känner att människor är rädda, då förstår man också att det är väldigt långt kvar tills de kan börja bygga sitt samhälle.
Mm.
Och då när jag pratar om rädda människor, då pratar jag även att poliserna var rädda. Därför att man är för få. Man, ja, man var väldigt, väldigt utsatt helt enkelt. Och långt ifrån centralmakten.
Jag tänker ändå under de 3 åren du var, för det här är ju väldigt, eller processer som tar lång tid.
Ja.
Kunde du ändå se att det stöd ni gav resultat?
Jag tycker att under de 3 åren så märkte vi att kvinnor till exempel fick en mycket större del i fredsprocesserna som pågick.
Mm.
Jag var ju med när man undertecknade fredsavtalet mellan FARC och regeringen. Först i Cartagena och sen i Bogotá. Det märktes ju också att de kvinnor som deltog från FARCs sida, de hade ju successivt i den processen fått mer och mer att säga till om. Fått en annan position, både i förhandlingarna, men det återspeglade sig också i hur man internt i organisationen hade lyft kvinnors röster på ett helt annat sätt än tidigare. Och bland annat genom att de kvinnor som deltog i Havana, där man satt och förhandlade, hade fått svenskt stöd. Både i vad ska man säga, jämställdhetsteori, eller vad är kvinnors rättigheter, vad säger internationella konventioner. Men också genom att vi kunde finansiera resor från Colombia till Havana, där kvinnor från konfliktutsatta regioner kunde berätta om hur det var att leva där.
Mm.
Och vilka krav de hade på fredsförhandlingarna.
Mm.
Vi ordnade också en jättestor konferens, eller vid 2 tillfällen i Bogotá, där vi samlade de kvinnliga nätverken och organisationer i hela Colombia till en jättekonferens i Bogotá för att manifestera vikten av att lyssna till kvinnor och kvinnors rätt att delta på lika villkor.
Mm.
Så att, och det där fick ju ett större och större genomslag. Och det var faktiskt till och med så att när man då gick in i förhandlingarna med nästa gerillagrupp ELN, tyckte jag med märke i alla fall att från regeringssidan och också så småningom från gerillasidan, så förstod man att kvinnor vid förhandlingsbordet och också kvinnor som representanter för det civila samhället hade en högre ambition vad gällde att försöka hitta gemensamma lösningar. Trots att man stod långt ifrån varandra så hittade man en, man hittade andra kopplingar utanför de officiella dialogerna. Eftersom man också som kvinna mötte gemensamma problem,
just det,
utmaningar. Och så det, man stärkte de kopplingarna, vilket jag såg vid flera tillfällen hade en positiv inverkan på själva samtalet vid förhandlingsbordet, men också i landet. Det som också hände efter undertecknandet av FARC-avtalet, det var ju att många människor i Colombia och delar av kyrkan bland annat, men inte bara, var ju väldigt kritiska till skrivningarna kring jämställdhet, men också hbtq-frågor, som man tyckte då, vad ska man säga, sträckte sig mycket längre än vad kanske samhället i stort i Colombia hade kommit. Så att det var väldigt progressivt. Det gjorde att när man skrev om avtalet så minskade man något på de skrivningarna, eller man formulerade om sig lite, vilket gjorde att det sen passerade. Och det är klart att det där visar ju att det är jätteviktigt att vi hela tiden driver svenska hjärtefrågor som är viktiga för alla kvinnor och män i världen. Men det är också viktigt att vi gör det på ett sätt så att vi inte motverkar målet vi strävar emot. Och det där är inte alltid helt lätt, men jag tror att vi är bra på det. Vi är bra på det. Det som fascinerade mig mest i Colombia, det var ju faktiskt att trots då så många år av svårigheter faktiskt, speciellt på landsbygden, så var det fantastiskt att möta så många kvinnor och så många unga kvinnor. Jag var också med på en jättestor konferens med 600 kvinnor från hela Colombia som var lokala ledare. Och de hade ju tagit sig jättestora avstånd. Någon mormor eller farmor så tog hand om barnen, och de hade ansträngt sig till max att komma till det här mötet. De ställde sig upp, de stod upp på podiet och berättade om hur de skulle förändra sina lokalsamhällen, vilken typ av liv de ville skapa för sina döttrar, att de minsann hade rätt att tycka till och påverka politiken i landet. Så jag kände en sån kraft i de här kvinnorna, och det var ju ibland kvinnor som själva hade varit personligen drabbade av konflikten. Flera av dem hade ju blivit våldtagna, flera av dem hade sett sina barn misshandlas, släktingar försvinna. Och då kände jag att det är ju otroligt egentligen att de här kvinnorna som har upplevt så mycket ändå är så starka och beredda att kämpa, inte bara för sig själva och sin familj utan för sitt land. Och tänkte att det är någonting som vi i Sverige borde lära oss av. Att, jag menar, vi har ju förhållandevis väldigt bra här, och kvinnor har också stora rättigheter och stora möjligheter, men det här att ta vara på de möjligheter man har oavsett egentligen hur de ser ut, det går alltid att förändra. Och genom att på något sätt bottna i det man själv upplevt, så blir man också väldigt stark i den vilja man har att förändra. Det tog jag med mig.
Ja, jag håller helt med dig. Vi måste ju någonstans ta chansen och bidra tillsammans till att vi har ett bra samhälle att bo i på det sättet som vi vill.
Precis.
Tack så jättemycket, Annika, för att du var med oss och berättade om din upplevelse.
Tack för att jag fick vara med och dela erfarenheter. Tackar.
Det går alltid att förändra. Det tror jag också på. Parterna måste bara vara villiga att verkligen förstå varandras behov. Det innebär inte att det är lätt att hitta lösningar, och det är definitivt lätt att falla in i sina egna tankemönster om hur världen ser ut och fungerar. Så det Annika säger om att vilja driva sina egna hjärtefrågor men att göra det med ödmjukhet är så viktigt. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se/59. Alltså siffrorna 59. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor den 24 januari. Och då får du möta Sveriges FN-ambassadör Olof Skog. Och han berättar hur arbetet i säkerhetsrådet har varit under de 2 år som Sverige har varit en av de valda medlemmarna.
Målen var ju att försöka göra skillnad, alltså att arbeta och se till så att säkerhetsrådet återvinner förtroende i världen. Det har varit starkt ifrågasatt eftersom länder använder sitt veto, alltså både USA när det gäller allt som rör Palestina och Israel, Ryssland blockerar de flesta beslut som handlar om Syrien till exempel eller Ukraina. Så att det var ett svårt läge, men då vi hade ändå bestämt oss för att vi skulle försöka använda det lilla utrymme som finns. Det är så att säkerhetsrådet fattar meningsfulla beslut. Mm. Och är det då blockerat mellan de stora länderna så menade vi att vi skulle i alla fall försöka komma fram i alla fall med hjälp av de länder som är valda dit. Det finns ju 10 valda länder som inte är permanenta och som inte har veto. Så de har vi aktiverat ganska mycket för att försöka bygga broar. Och...
Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!